Hej, ni lyssnar på Team Clydes tennispodd.
Här snackar vi tennis.
Ja, nu kanske ni tänker att ni kommit till fel podcast. Men det har ni inte, typ. För det här poddavsnittet spelades från början och egentligen inför Team Kleins tennispodd Här snackar vi tennis. En podcast som jag också rekommenderar er att kika in, kanske lite eftersom jag leder den också. Men helt enkelt, eftersom det här avsnittet som ni ska få lyssna på idag blev så otroligt intressant och härligt, och vi vill att det ska få så bra spridning som möjligt, så delar vi den även i den här poddfiden helt enkelt. Idag så pratar jag och Magnus Gusten Gustafsson, som de flesta av er vet vem det är. En av Sveriges bästa tennisspelare genom tiderna, rankad 10 i världen och med 14 singeltitlar från ATP-touren i bagaget. Men vi pratar idag tillsammans ihop med Torbjörn Nilsson, en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Hör bland annat på några av de här meriterna: Guldbollen 82, skyttekung i Europacupen vid 2 tillfällen, skyttekung i UEFA-cupen, 28 A-landskamper, proffs i PSV Eindhoven och FC Kaiserslautern samt nyckelspelare i IFK Göteborg i 3 omgångar. Torbjörn har efter karriären varit tränare för flertalet svenska lag samt för Sveriges U21-landslag och assisterande tränare i IFK Göteborg. I det här avsnittet så pratar vi alla tre om bland annat om ledarskap, gruppdynamik, föräldrarollen, prestation kontra resultat, hur det perfekta träningspasset ser ut, nervositet, idrottsspecifik träning och den röda tråden i spelarutvecklingen. Ja, men vi rullar igång avsnittet och vi börjar med Linus på baslinjen, gingen, så att vi kommer i riktigt härlig stämning, och sen så kör vi igång Torbjörn Nilsson och Magnus Gusten Gustafsson.
En podde tillbaks igen, Linus på baslinjen. Han är tillbaka igen, Linus på baslinjen.
Då sitter vi här med en ny podd framför oss, med Magnus Gustafsson som vanligt bredvid mig, och med Torbjörn Nilsson. Välkommen till den här podcasten, Torbjörn.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja, Gusten, när du och jag började prata om att göra ett antal poddavsnitt, så var ju Torbjörn en av de första du sa att han vill vara med och prata med i ett av avsnitten. Varför ville du gärna med Torbjörn?
För det första då, många känner, eller de flesta känner till Torbjörns idrottskarriär, men det är just de värderingarna som Torbjörn har i både som för människan, för juniorer och så vidare. Det är det som jag tyckte var allra viktigast.
Ja.
Det är Torbjörn, Mats Wilander, kanske någon till i Sverige som jag håller väldigt, väldigt högt.
Ja.
Så att jag har sett fram emot den här intervjun i flera år. För vi tänkte ju fråga dig, Torbjörn, under pandemin. Och sen så blev det som det blev då, liksom, att vi kunde inte träffas. Så att det här tillfället jag ser fram emot jättelänge.
Ja, vad häftigt, vad häftigt. Vi kan börja där lite, Torbjörn, så här. Idag som vi kommer prata lite om din idrottsliga bakgrund också då. Men som ledare idag, vad har du för värdeord eller för värderingar du jobbar ut efter?
Ja, innan jag började så blev jag bara så här, jag spelade tennis och jag älskade tennis. Och jag skulle vilja haft Magnus Gustafsson forehand. men forehanden, när han small till den, vet du. Fy fan alltså, och jag hade sluppit springa och jaga bollar alltså.
Ja. Så har du följt tennisen lite grann? Du har följt Gustens karriär och sådär, eller?
Gusten var ju med och tränade med oss när jag var tränare. Men tennis har alltid legat mig varmt i hjärtat. Det är ju längdskidåken, det roligaste.
Ja.
Och för 4 år sedan, tror jag, det var precis innan pandemin, så fick jag sitta på Wimbledon.
Okay.
Bakom Tennis ska man ju sitta bakom för att se bäst. Så jag fick se Federer där och Djokovic. Ja, och hon som var världstrea. Så jag såg 3 singelmatcher.
Ja, vad häftigt.
Och sen som, han som var med mig, han sa så här, nu måste vi gå. Nej, men jag kunde suttit där flera timmar till. Alltså. Ja, det var helt underbart.
Just
det,
spelar du själv också eller?
Nu spelar jag inte. Nej. Men... jag spelade väldigt mycket under, men jag fick aldrig den här jävla forehanden som jag skulle vilja haft det.
All right, men om vi går där till liksom värderingarna. Vad jobbar du ut efter för värdeord eller för värderingar i ditt ledarskap?
Jag utgår från det jag inte själv upplevde när jag hade en hockeytränare en gång. Mm-hmm. Som skällde ut mig för jag hade slöja skridskor när han gav mig dåliga förutsättningar. Jag fick inte spela och sen när jag fick spela när de ledde med 5-0, ja. då var jag inte speciellt mjuk. Jag hade suttit i 40 minuter i minus 10 grader med böjda ben och åtsnörade skridskor. Så jag kände inte benen i fötterna. Så han skällde ut mig för jag ramlade några gånger på första bytet där.
Okay.
Ja, så han gapade efter 10-15 sekunder. Så gapade han ut mig och skällde ut mig för jag hade slöja skridskor.
Okay.
Där slutade min hockeykarriär, 11-12 år gammal.
Just det,
så
just
det vill jag inte att någon eller ungdom ska uppleva.
Ja, just det.
Så det är det som ligger, ja, det är det som ligger längst där inne.
Ja.
Så, och sen så öppnar man ju upp sig mer och mer kring olika värdeord. Så här. Men
just det,
barn
just
ska det. Kunna gå till sin idrott eller sin hobby om jag säger så.
Ja,
och
ja.
Kunna känna sig trygga och ha roligt.
Just det.
Det är efter 14-15 års ålder som man börjar med kanske... Nu finns det någon inriktning på det här.
Ja, ja just det. Hur för man fram liksom, kritik då? Eller den typen av feedback till de yngre till exempel? På ett bra sätt?
Ja, ja min fru säger att inte jag är bra på det när det gäller henne. Så att jag kanske... jag vet, den här tv-serien vi hade... Så när vi spelade in den så var det första 2-3 veckorna var inga problem för alla, vi var ju nya, man var sån här populärtränare som det heter, de lyssnade och sen efter 2-3 veckor då upptäckte vi att smekmånaden var över. De lyssnade inte på oss och motivationen gick lite upp och ner och,
okay.
Och tjejlaget som vi tränade då, de var 14 år. En träning som det var så dåligt, de gick på när vi spelade så här och tog inte i och då vet jag att jag stannade träningen, jag och Martin, och då sa jag så här till dem. Tjejer, det kommer hit en kille, klipper gräset här, linjerar.
Ja.
Hade ni varit glada om ni hade kommit hit och han hade klippt det dåligt och skitit i att måla linjerna? Mm. Nej, men det är precis det ni gör nu, fast ni gör det med fotbollen.
Mm.
Och sen så fortsatte vi spela.
Ja,
och då
höjde
du en 40% höjning. På motivationen.
Okay. Ah.
För de börjar förstå. För det gäller ju när man motiverar. När man säger någonting så måste du motivera det. Så att jag kan ju skälla. Ah. Men det går ju inte in i hjärtat.
Men märkte de själva att de inte hade den där höga... De gjorde det?
Ja, men det var väl då... Och det var någon ledare från Ytterby som var med och sa. Men du måste tänka Torbjörn, de kommer från skolan. De har inte ätit, de är trötta och sådär. Ja, men... Det var Göran Kropp, när han cyklade till Mount Everest så var han trött och då skulle han kliva upp på det berget också. Så prata inte om trötthet, det är bara fråga om motivation.
Okej, okay. Just det.
Gå i skolan en dag, det blir man inte speciellt trött i.
Man kan bli trött mentalt kanske?
Ja. Men man måste ta i ibland.
Ja.
Man måste tänka, det finns något annat. Det är så lätt att gå på, för människan är i naturen lat sägs det.
Ja.
Och då är det lätt att följa den känslan.
Just det.
Så att vad jag vill säga med det finns inga färdiga svar hur man motiverar människor. Det gäller att komma in i deras hjärta.
Just det.
Jag hade Svennis under 3,5 år. Han skällde aldrig en enda gång.
Inte någonting?
Nej, han skällde aldrig en gång. Men han sa saker ibland.
Ja.
Vi hade förlorat en match i Norrköping. Efter matchen så sprang vi in i bussen spelarna. Och så var det direkt gap om vilken film vi skulle visa. Det var ju precis då på 80-talet det här nya DVD. Man kunde slänga in en DVD och se den på det. Förr hade man ju suttit och spelat kort i bussen. Och då var det gap och skäll om, eller vi slogs om vilken film vi skulle se.
Ja.
Nästa dag när vi kom till träningen så sa Sven att jag är jättebesviken på att vi förlorar. Men jag är ännu mer besviken på den inställning ni hade efter matchen.
Aha.
När ni kommer in och inte liksom reflekterar över att ni har förlorat.
Okay.
Utan bara prata om vilken film ni ska se.
Då ville han att ni skulle vara besvikna över förlusten mera då? Eller?
Nej, han sa att jag är besviken att vi förlorar. Det är säkert ni också. Men jag är mest besviken på att det är uppträdande efter.
Okay.
Det satte sig där.
Jag är med. Sen finns det ju ledare som... är mer tuffa i stilen, ja, eller raka i kommunikationen. Mm. Vad tycker du den balansen ligger i? Ja.
Jag hade ju det i Tyskland 2 år. Jag hade 3 olika tränare där. Och den tuffaste av dem, han skrek åt allting. Han var högröd i ansiktet i halvlek när vi låg under. Varje match så visste du det, låg vi under i halvlek så kommer han att vara högröd i ansiktet. Han bara gapade skällde. Och så frågade jag alltid medspelaren, för han fick dialekt då när han gapade skällde. Så då förstod jag inte hans tyska, för han var inte från Kaiserslautern då. Och då frågade jag alltid spelaren jämte vad han sa. Ingenting som vanligt, sa spelarna. Han bara skäller. Och det är klart att du kan säkert skrämma människor till att prestera. Mm. Och vissa kanske behöver det. Ja. Zlatan kanske behöver det ibland, en utskällning. Det kanske inte fungerar empati på honom då.
Okay.
Ja, så det finns inget färdigt svar även, utan det gäller att hitta människan vad du ska säga.
Men kan en person liksom ta hela gruppen och förstå hela gruppen då? Eller är det många då som hjälper till då liksom för att förstå person till person? Mm. Eller?
Det är ett problem där. Ja. Det är ett problem när du har ett fotbollslag. Det är lättare om du sitter med en tennisspelare, ja, exempelvis. Ja. För ofta är det ju, vad är det som gör att det går dåligt? Motståndarna kan vara bättre. Organisationsproblem. Mm. Eller det kan vara lathet. Mm. Så det gäller ju att se de här sakerna. Mm. Vad är det som är orsaken till? Och det kan ju vara alla 3 ibland. Men latheten kan göra att de andra 2 blir fel. Ja.
Men hur ser man lathet igen? Liksom, ser man det att de inte verkligen ger sitt bästa på planen? För jag tycker det är väldigt svårt. Liksom, man ser på, visst ser man någon gång på tennisplanen och så vidare. Liksom, men hur ser man det?
Det gäller ju att försöka förstå den som utför den här handlingen då. Mm. Hur hade jag gjort det? Jo, där borde jag varit. Jag borde sprungit dit. Ja, men gjorde inte den där. Varför gjorde den inte det? Mm. Läste den att den skulle gå dit istället exempelvis då? Men det är det som är så spännande med det här, att det finns inga facit.
Nej.
Utan det är det som, tillämpningen är ju alltid det svåra. Mm.
Just det. Hade du själv några förebilder som hade du några ledare som du själv haft lite som förebild när du klivit över ledarrollen nu under din karriär?
Ja, det är en bra fråga, för ofta är det ju det man utgår från. Ens värdering, de utgår från den sa så och så vidare, så formade en som ledare. Jag kände ett tag att jag var lite för, jag tänkte lite för mycket vad Svenne skulle ha gjort i den här situationen.
Okay.
Innan man släpper det. Ja. Utan man blir sig själv.
Ja.
Men jag hade en ledare som hette Nisse Bergham. Som jag hade 4 år i Jonsered och 2 år i IFK Göteborg. Och jag hade han under den känsligaste tiden muskulärt.
Okay.
Den uppbyggnadsfasen 16-22 år.
Vad gjorde han bra då?
Han var väldigt mycket för utvecklingsträning. Han var sämre på taktik och organisation. Mm. Utan hans motto var att när man går ifrån en träning så ska man vara trött. Och inte då att man springer. Mm. Vi sprang mycket, men vi gjorde ju det rätt tid. För han var väldigt fysiologiskt, väldigt kunnig då. Att han visste vad han skulle lägga. Han visste när han skulle göra en ny formtopp och så vidare.
Ja.
Den kunskapen har försvunnit tycker jag idag bland tränarna, för tränarna får inte ansvar för den biten.
Ja, du menar att det är så uppdelat?
Ja, det är så uppdelat idag. Ja, du ska delegera till en fysiolog, till en sjukgymnast, till andetränaren, till specialtränaren och så vidare. Mm. Och så försvinner den kunskapen. Så han hade den kunskapen.
Mm. Okej.
Okay. Ja. Och varför han hade det vet jag inte. Han var ju högutbildad i sig då. Men han jobbade väldigt mycket med utveckling. Och en av de sakerna som jag hade inte suttit här idag om jag inte haft han som tränare. Det är jag övertygad om. Jag fick göra någonting som heter ankång. Det gjorde jag varje vecka fram till jag var 32 år.
Okej, och det är att
man går ner i 90 graders vinkel och så ska man gå som en anka. Så här, man ska slänga benen så här. Och då kommer benen och låren att gå så här.
Uh-huh.
Man jobbar med dem väldigt dynamiskt.
Okej.
Uh-huh. Och det som det gav mig då, det var att jag blev stark. Jag kunde tvärnita. Jag fick bättre teknik. Stela ben gör ju att man får sämre teknik. Och jag upptäckte det i tennisen också. När jag hade mjukhet så här och kunde böja mig. Och då orkar jag gå ner. Man får hårdare skott. För att kroppen räknar ut när du ska skjuta. Så räknar kroppen ut hur långt du kan gå ner med stödjebenet. Så. Kan du bara gå dit. Och då kan inte benet gå upp speciellt långt. Eller hur? Då kommer du längre upp och så får du större kraft.
Gick det mycket anka om Gustav?
Ja, men faktum är när du säger det så gjorde vi det faktiskt lite grann under något år. Då, under ledning av min tränare Tim Klein då. Ja. Det kommer jag ihåg. Ja, men vi slutade med det av någon anledning. Det vet jag inte varför. Men vi gjorde det. Det var på 80-talet alltså. Ja. Jag har inte sett det nu heller i den senaste tiden alltså. Mm. Men det är faktiskt någonting som är väldigt bra. Ja. Som, just med starka lår och allting liksom. Mm. Så att,
just det. Som du säger.
Ja. Det blir som konsekvens av det. När jag är ute och föreläser så brukar jag prata med tränare om det. Försök hitta konsekvensträning. Mm. Träna det så ger det den konsekvensen.
Just det.
För det ger utveckling ofta.
Ja, ja. Just det, träning med syfte där.
Ja.
Du var inne på Svennis där. Och det har ju pratat, eller, det har pratats mycket om liksom den goda stämningen som var i IFK Göteborg och lagsammanhållningen och så vidare. Vad tror du var nyckeln till att den gruppen kom så tajt med varandra? Har du någon reflektion kring det? Vad som var
Svennis var ju en stor del av det. Eftersom han jobbade så som han gjorde. Sen var det att det kom en samling människor som han givetvis hade värvat då. Många av dem hade han värvat. Några var kvar sedan tidigare, men han såg ju direkt det här måste jag få för att få fram det jag vill få fram på fotbollsplanen i samordning.
Just det.
Sen är det intressant.
Han hade satt ihop gruppen på liksom handplockat gruppen så att den skulle funka med varandra då.
Ja, han fick ju då ett antal spelare. Han var bara glad för att komma till IFK Göteborg första året.
Ja.
Som tur var så vann vi Svenska Cupen på våren. Sen räddade honom kvar tydligen. För vi började spela långa bollar bara. Han var ju Bob Houghton och Roy Hodgson-fan. Vilket var lång boll direkt från backlinjen. Och det var ju de inte vana vid på Ullevi här. Så att publiken skrev ju skicka hem den där jävla värmlänningen. För de tyckte att inte vi spelade änglafotboll. Så det hette. Men så tur var som vann vi då Svenska Cupen. Vilket gjorde då att vi fick spela i Cupvinnarcupen som det hette som är bortdagen idag.
Ja.
Och vi fick ju komma till kvartsfinalen mot Arsenal.
Ja.
Och på våren 80 efter ett och ett halvt år. Vi förlorade med 5-1 på Highbury och så spelade vi 0-0 där. Och då upptäckte han att om jag ska utveckla den här gruppen för att komma. Ja. För han hade tydligen det i sin tanke att vi ska spela i Europa.
Ja.
Så måste jag värva. Och det var då vi började värva in lite spelare. Och de blev handplockade då. Det var lite landslagsspelare. Då gick det att värva landslagsspelare inom just svensk fotboll.
Ja. Ja, ja.
Någonting jag upplevde i den gruppen som jag tycker är så viktigt. Det är ju humorn som fanns i gruppen då. Liksom. Ja. Framförallt liksom, när jag är nervös och så vidare. Liksom, har man någon liksom, som kan få en att skratta och lite så. Liksom, så underlättar det mycket. Var det också någonting som Svennis tänkte när han värvade? Liksom, det var ju väldigt många goda personer runt omkring kändes det som liksom med mycket humor.
Mm. Han värvar nog inte med den tanken tror jag inte. Alltså alla var ju olika människotyper. En del var politiskt till höger, en del var till vänster, en del var i mitten. Mm. En del var snåla, en del var jävligt generösa. Mm. Men på plan så blev vi en enad front på något sätt. För vi förstod värdet av att jobba tillsammans, då kan vi inte ha olika åsikter. Eller ta med oss det personliga som vi tycker om den personen.
Mm.
Ja.
Nu blev vi en väldigt bra grupp ändå, fastän vi var väldigt olika som grupp.
Mm. Mm.
Men vad tror du var nyckeln till det? Alltså, när man väl har en grupp, så här, nu har vi de här spelarna som är olika.
Ja.
Vad tror du nyckeln i ledarskapet för att det ska bli en sån sammanhållning?
Mm.
Om man inte tänker att man kan värva in så att det passar liksom.
Det finns ju en modell som heter IMGD-modellen som en kvinna som är Susan Whelan har skrivit som jag har kommit i kontakt med efter jag blev fotbollstränare.
Ja.
När jag var fotbollstränare kände jag inte till den.
Okay,
den visar hur en grupp utvecklas i 4 steg.
Okay.
Och när jag tittar på den, vilka värdeord det är i varje steg där för att gruppen ska kunna gå vidare upp till 4:e som heter arbete och produktivitet.
Ja.
Och där får man harmoni som vi hade. Så tittar jag på de här så ser jag, men det var ju så Svennis jobbade för fan.
Ja.
Och då, om han kände till IMGD, det vet jag inte då, men den är väldigt bra att känna till.
Vad är det för steg, bara kortfattat?
Den första är ju trygghet och tillhörighet. Mm. Det är att skapa värdegrund för gruppen. Och det första då, som är allra viktigast i den då, det är att du accepterar varandra och accepterar varandras kompetens.
Mm.
Så det är därför det är så viktigt att du faller se någon som gör så här. Eller ruska på huvudet och någon, när någon gör något misstag.
Ja,
utan man måste acceptera varandras kompetens. Och om vi tar exempelvis då Glenn Hussein då, som tar man hans kompetens när Svennis kom, ja, så var han ju värdelös. Okay. Han var långsam, han kunde inte passa, han kunde inte dribbla.
Nej.
Men han hade inte ett jäkla spelförståelse. Mm. Och det såg ju Svennis, så han satsade ju på honom. Och han satsade på hans spelförståelse.
Ja.
Och den fattade ju vi spelare, för den såg inte vi.
Nej.
När han spelade 78, för då var han inte ens reserv.
Nej.
Den såg inte vi hans, men Svennis såg hans spelförståelse. Och den började vi fatta. Första matchen på Ullevi, vi spelade mot Norrköping, allsvenska premiären. 2-2 blev det. Fyra straffar. Glenn Hussein orsakade två.
Okay.
Men han fick fortsatt förtroende.
Just det.
Så att det är det första, trygghet och tillhörighet. Du känner att du tillhör en grupp. Därefter börjar då mål sättas lite grann. Och så kommer du upp till nästa som heter opposition och konflikt. Där börjar rättvisefrågor.
Okay.
Det är då du börjar undra, varför springer inte den tillbaks? Varför ska jag behöva springa till höger? Sådana frågor dyker upp då.
Just det. Varför får han spela inte jag?
Ja, exempelvis. Nu var Svennis ganska tuff, för han hade en given startelva. Han ändrade mycket lite, så han fick ju de här 12-13, 12-13-14 som det var på den tiden då. Bara tre avbytare. Han fick dem acceptera.
Okay.
Att, för vi var så jäkla bra. Så.
Ja, jag är med. Okay.
Så hur han gjorde det vet jag inte, men han fick dem att acceptera. Okej, vi kanske spelar någon match då och då när någon är skadad eller sjuk eller han vill förändra.
Just det. Och tredje trappsteget då?
Det heter struktur och tillit.
Mm.
Det betyder att du måste ha struktur för att få tillit, och det gjorde då att när han jobbade med strukturen, det gjorde då att vissa blev väldigt mycket styrda i sin roll. Ruben och backarna, de skulle passa direkt upp till forwards. Inga jävla passningar, kortpassningar, utan upp med bollen direkt. Och det gjorde att då kan man vara kreativ. Det är så viktigt att känna till i fotbollen. Alla kan inte vara kreativa. Några måste vara strukturella för att du ska gynnas.
Just det.
För då kan jag vara kreativ. Om jag vet vad du gör så kan jag vara kreativ.
Ja,
det är också en roll att acceptera också. Att jag är den strukturella här.
Ja, jag är med. Och det sista trappsteget?
Då kommer du till självgående i princip. Det är ett arbete och produktivitet. Då behöver du inte kontrollera.
Okay.
Du kan ge till exempel, jag kommer ihåg att jag frågade Svenne så här. Svennis, vi skulle möta Malmö FF och då åker vi på lördagen för att spela på söndag och då var det trav V65 nere i Malmö och då hade jag en travhäst. Så jag frågade, får jag åka ner på lördagen efter träningen och titta på min travhäst?
Ja,
inga problem. Kom till hotellet då och då. Samma.
Just det.
Ja.
Jag är med.
Och jag vet ju vissa tränare som säger, vi ska åka med bussen därifrån, du ska åka med klubben, så du ska vara bum. För han visste att de andra accepterade det och han visste att om jag som var lite stjärna då så kunde han.
Just det.
Ja.
Känner du igen det här, Gusten, från när du själv varit med i team till exempel, eller från din karriär?
Nej, inte jobbat på det sättet. Men vi hade ju team då. Ja. Han fick ju ihop gruppen väldigt väl också på det här sättet. Jag skulle behöva tänka till mer för att komma på exakt hur han jobbade. Men vi var ju fem väldiga individer som hade ett stort ego. Mm. För vi ville alla vara bäst. Alla skulle vara alfahanen i gruppen och så vidare då. Så det var ju krig på banan nästan liksom när vi varje träning.
Ja.
Och jättemycket olika åsikter och så vidare.
Ja.
Men han var ju också mästare liksom på att få ihop gruppen då. Alltså. Men jag känner inte igen de här stegen, utan det följde sig nog mer naturligt för Tim att jobba så. Liksom.
Just det. Tror du, Torbjörn, att det kan vara svårare att få ihop en grupp idag än vad det var för när du själv var aktiv?
Mm. Jag pratade med en journalist där för 2 timmar sedan. Han skulle göra en intervju.
Okay.
En ung kille. Han frågade, han kände inte till hur det var förr.
Nej.
Det här med lag och viktigt att vara i laget och inte sticka ut för mycket och så vidare. Men allting har ju blivit så idag. Journalister, man gör hemska rubriker bara för att få klicks och sånt där. Så att allting, och det är samma i fotbollen.
Ja, det är så.
Mm. Jag träffade en man för 2 veckor sedan nere i Italien. Han var klubbdirektör i Rosengård, som han har lämnat över nu till Therese Sjögrön. Han sa så här, Torbjörn, du skulle inte klara av att vara tränare idag, sa han. Idag är de jävla egoister allihop. Det är ingen jävel som vill springa, det är ingen jävel som vill vara med och bygga lagen, sa han.
Men tror du att det är så, eller? Att det
han sa så, sen om det är så, det vet jag inte.
men här tror jag lite, för att när vi började med Tim, vi var ju så pass små. Vi var ju 9 år, 9-10 år. Mm. Och det är likadant så tror jag det här liksom att börjar man jobba med det här i väldigt tidig ålder, redan när de är 6, 7, 8 år, just med vad värdeord, vad betyder ordet respekt, vad betyder ordet ödmjukhet, vad betyder att man jobbar tillsammans och så vidare. Då tror jag det är större chans att få ihop gruppen. Och det märker jag också liksom, man tittar på vissa kanske akademier och så vidare, så kommer de dit när de är 15, 16, 17 år och ska de börja jobba i en grupp då som de aldrig gjort innan, de har varit stjärnan i någon klubb och hit och dit liksom. Att få ihop dem, det tror jag är jättesvårt. Men tar du dem i tidig ålder med allting, då tror jag det finns en möjlighet att du kan jobba ihop även när du är äldre. För det märker vi också liksom på de vi började med små lirare för 11 år sedan och de är ju uppe i Climb Players nu och jobbar väldigt mycket tillsammans och åker tillsammans. Och de har ju oerhört stor hjälp av varandra, märker man då alltså. Men som sagt, skulle man tagit dem nu så tror jag det skulle varit mycket svårare att få ihop dem.
Sen är problemet som du var inne på lite grann, det med IMGD-modellen. Alltså de flesta grupper idag är ju befintliga. Du kommer hit här, de som sitter här, de är redan där uppe. Och så kommer en nyanställd. Då ska man gå ner där och hämta den för att den ska känna att ta hand om nyanställda, den ska känna att den är välkommen och så vidare. Så den kan komma upp dit så fort som möjligt.
Just det.
Och det är inte alltid lätt.
Nej, jag är med. Vad, om man pratar ungdomsidrott, Torbjörn, vad tycker du föräldrarna har för roll till barnen som är aktiva idag? Eller vad är föräldrarnas viktigaste roll snarare?
Hålla sig ifrån när de idrottar.
Tänker du så?
Ja.
Berätta mer.
Därför, alltså när föräldrar tar för stort steg in i sitt barns idrott, då är det galet.
Okej.
Okay. Ja, vad det är, det har vi olika åsikter om, men för mig är det när de kommer, okej, de kan stå och titta på en match, men när de börjar heja Jonsred och applådera och ha, alltså jag hade skämts ögonen nu med om jag var 11-12 år och min mamma och pappa hade ställt sig så.
Ja, okej.
Det hade jag gjort.
Just det.
Jag fick hålla på med idrott för min egen skull.
Mm. Hur var dina föräldrar liksom?
De var aldrig att titta.
Aldrig?
Nej. Och kom de så skämdes jag.
Okej.
Ja, men de sa aldrig någonting som tur var.
Nej. Men de skjutsade och så, eller hur fungerade det?
Nej, det fanns inte på den tiden. Pappa kom hem sent och jag cyklade tidigt för jag skulle palla äpplen i Stetteret. Jag och en kompis som heter Bojne. Så vi fick ett äpple i oss innan träningen.
Okej. Just det.
Det har ju sin charm, men det är också, ska vi släppa vårt barn 8 kilometer till Jonsre på en cykel? Hur vågar man det?
Just det. Men där kanske det skiljer sig lite mot tennisen, Gusten, eller? I tennisen kanske det ibland krävs ett annat föräldraengagemang när man ska kör själv barnet till tävlingar eller det är svårt för i fotboll så är det ett lag som åker tillsammans kanske i början och så vidare. Men vad tror du om det?
Ja, jag tror framförallt den här bilresan är den värsta resan liksom, att kunna hålla sig som förälder. De åker till en tävling och så åker 10 mil och sen så tycker man att barnet inte har presterat som man har sett på träning och så vidare. Ja. Och sen så sitta sig och bita sig i tungan liksom hela vägen hem. Men det är ju så liksom, föräldrarna ska ju bara vara chauffören i så fall. Och om barnet själv vill prata om det, då är det klart att man ska försöka och berätta på ett bra sätt liksom alltså vara en bra pedagog utan att skälla, om man säger då, va?
Just det.
Men som vi har i Smålira till exempel, då behövs det ju föräldrar då liksom som leder grupperna, så att då är ju föräldrarna involverade i sina egna barn. Men jag tycker att de ledare som jag upplevt i alla fall i Smålira har gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt, utan att gå in för mycket just i sitt barns idrottande.
Just det. Jag är med.
Jag läste GP idag, jag vet inte om ni har läst det.
Nej.
Läs GP, ska ni få se.
Vad står det här?
Om att det har blivit så tufft i ungdomsidrotten.
Okej.
Okay. Man märker nu, speciellt nu i slutet på serien, det serien ska avgöras. Hur det blev föräldrar som går in och skäller ut domare. 11, 12, 13 år. Domarna vågar inte döma mer, eller vill inte döma mer. Barn som slåss på träningen. Så det är ett enormt problem. Det stod om Göteborgs fotbollsförbunds ordförande, Patrik Gustafsson.
Ja. Har man för dålig föräldrautbildning inom olika
idrotter? Ja, det finns det, Dr. Ekel och Mr. Hyde, vet du.
Ändå?
Ja.
Okej.
Okay. Jag var på en ungdomsgrupp i förra veckan, tittade på nioåringar. Ja. Och då står det en förälder och coachar de här, fast tränaren står på andra sidan och ska coacha. Då står han och coachar sitt barn och kanske då barnet som är in där framför mål nu, jag springer tillbaks hela tiden så här. Ja. Jag tänker, är de dumma i huvudet eller? Ja. Har de inte fattat någonting?
Nej.
Men nej, vet, en del, de hamnar där och så går de in i känslan och så är de borta.
Ja, ja, ja. Om man byter ämne lite så här, men hur... Var det ligger balansen mellan att fokusera på, om vi pratar liksom spelarutveckling och prestation, att fokusera på prestationen kontra resultatet? Ja. Hur har du tänkt kring det, både som spelare och som ledare kanske?
Jag har lille Vincent 9 år som försöksobjekt. Lilla barnbarnet.
Ja, berätta.
Om vi nu ska ta fotbollen så handlar det väldigt mycket om att i ryggmärgen tycker att det är roligt. Så vi spelar ofta, han och jag, vi har köpt sådana här småmål. Mm. Så spelar vi en mot en.
Ja.
Och jag gör mål när han är dålig. Jag tar bollen från när han är dålig för han ska lära sig.
Ja.
Och det har jag gjort i 2-3 års tid. Det här. Och det tror jag hans pappa också gör, Peter. Eller min son då. Och jag ser ju då med Anton, eller med Vincent då, i matcher. När han tappar, när motståndaren är på väg att ta bollen, så har han en enda tanke. Vad ska vara för att förhindra?
Ja, just det.
Så det har liksom byggts in i ryggmärgen på han. Förhindra, göra mål. Förhindra, göra mål. Och det, en del spelar fotboll bara för att föräldrarna har sagt det. Och så det ska komma, känslan ska komma inifrån.
Ja, just det.
Det tror jag är så jäkla viktigt, att den byggs in i lek. För leken, när jag pratar med vissa tränare så tror de att lek, det handlar om att göra kurajumma sista 5 minuterna. Men lek är ett lektillstånd. Det handlar om att få musklerna och använda muskelminnet i alla lägen.
Uh-huh.
När du är lek så är du avslappnad. Och är du inte avslappnad så går du bara dit. Mm. Och det är samma med benet. Då använder du inte musklerna i alla lägen.
Mm.
Det är så viktigt att leken finns där. Messi när han spelade fotboll när han var som bäst så lekte han. Mm. Fast det var viktigt.
Mm. Just
så
det.
Leken ska alltid finnas med i tävling. Tävlingsmomentet.
Just det.
Men det känns som du är världsmästare på utmaningar. Hitta utmaningar och så hela tiden. Och det är ju någonting som jag själv försöker inom tennisen, bara att jag är begränsad. Liksom. Men vad får du all den inspirationen från? Liksom? Jag såg i programmet, liksom, det var någon övning när hade liksom att alla skulle göra mål, alla hade en ballong med ett snöre och gjorde de mål så klipptes en ballong bort och så vidare. Och det är ju genialiskt. Och du berättade andra, och jag såg andra saker på det här programmet som gjorde att gud vad kul, jag skulle också vilja vara barn på nytt. Liksom. Ja. Var får du inspirationen från?
Ja, det var Martins övning där med ballongen.
Ja, ja, ja.
När han kommer där så sa han, vad är det? Ja, men han sa att det gäller att bli av med ballongen.
Ja.
Det handlar om att få naturligt platsbyten.
Ja.
När backen ser att forward har gjort mål och inte har någon ballong, för det var bara hur många ballonger som skulle bli avklippta som räknades, då byter de plats. För att de blir,
ja, just det.
Ja. Det är ingen där backen är back då. Du vet att backen är forward så går ju...
Ja, just det. Precis.
Ja, så blir det, då blir du ju lektillstånd.
Ja,
men
ja.
Ni måste höra en rolig historia med det. För vi gjorde ju den och jag tycker den är väldigt pedagogisk med platsbyten så.
Ja.
Och så var jag satte på en färja till Kärringön i somras. Så sitter en kille och tittar på mig så går han fram till mig. Hej Torbjörn, vi följde serien och jag har köpt boken, Tredje vägen, sa han. Den är jättebra. Men du, när vi spelar det här ballongspelet så har vi en tjej, hon skiter i, hon vill göra 10 mål ändå. Vad gör jag då, sa han.
Bra fråga.
Ja, det har jag inte en aning om, sa jag. Hon vill inte hjälpa de andra att måla. Hon skiter i om de vinner. Hon får göra 10 mål. Ja, det får jag fundera på. Så.
Men vad får du all inspiration ifrån? Liksom? Är det barnet i dig? Eller är det sån, runt omkring dig? Eller är du själv? Eller, för att, ja.
Det var Martin. Jag kan bara säga Martin Johansson då, som var min kollega. Där. Vi är totalt olika, han och jag.
Mm.
Men jag var en semla utan grädde. Och när han kom till... så fick vi en semla.
Ja,
och han, okay. Han var grädde utan semla. Så vi var olika, men vi
Men brainstormar ni fram liksom med olika övningar då och så, eller?
Det var så att vi gjorde en app ihop. Jag har skrivit en bok som heter Förstå spelets idé, och som måste helst filmas för att man ska förstå det som händer på plan. Och det handlar väldigt mycket om att luras. Och då börjar vi prata om olika träningsmoment. Och så av en anledning så visade sig att han träffade någon på SVT som hade sökt att göra en ungdomsserie som den här. Och då fick vi uppdraget, och då började vi spana på hur vi skulle göra.
På olika övningar man vill ha med och sådana bitar.
Så det vi gjorde, det var att strukturellt så tog jag hand om halva gruppen på uppvärmningen och han andra halvan. Och så bytte vi efter 12 minuter. Han gjorde sina övningar som var väldigt mycket lek och sånt där. Och mina var lite mer strukturerade. Sen fick jag ansvar för någonting, smålagsspelet. Där man spelar en mot en, två mot två eller tre mot tre. I 40% av tiden. Och sista 40% det var temaspel. Större spel. Och där är bland annat ballongspelet. Då har vi 30 temaspel i boken då, där man kan få fram ett syfte. Då.
Just det. Linus, finns det i tennisen? Finns det någon bra app eller finns det någon bra bok eller något sånt där? För det hade ju varit lysande liksom om French Games och Hissen och Hot Seat, alla de här liksom samladet som man tycker som barnen tycker är så roliga, som man vet att de ger 100% hela tiden oavsett ålder.
Ja, inte vad jag vet, det vet jag inte. Det kanske finns någon internationell sida, det har jag ingen koll på. Men i Sverige finns det nog inte samlat på det.
Det hade ju varit lysande att ta fram den boken. Den hade ju varit guld värd för alla.
Det tror jag många hade haft hjälp av, verkligen. Uppdelat på ett bra sätt. För att samla det, verkligen. Men Torben, om man säger hur jag vet att man kanske inte riktigt kan säga så, men liksom det perfekta träningspasset, vad innehåller det?
Oj, det var en svår fråga. Det är en bra fråga, men den var svår.
Ja, det är Gustens fråga.
Om man tar övergripande så ska barnen gå därifrån trötta, ha lärt sig något och är lyckliga.
Ja, just det.
Det tror jag är jätteviktigt. Vad det kan vara, det vet. Till exempel på uppvärmningen där så försöker jag göra saker som att de inte bara blir varma och utan till exempel man kan göra något som heter kunskapsstafetten. Då är de 5 och 5, 4 lag till exempel, eller 3 lag. Och så joggar de, då får de en fråga. Vad heter Sveriges största arbetsgivare? Så får de 1, X, 2. H&M, McDonalds eller Securitas. Och så ska de prata om det. Så springer de 100 meter tillbaks. Och sen så ska de visa då 1, X eller 2.
Okej, okay. Just det. Och om de har rätt då så...
Ja, då har de fått 1 poäng. Och så får de en ny fråga. Sveriges tredje största ö. Och så får de 1, X, 2 och så joggar de 100 meter bak. Och det de upplever då, det är att de fattar inte att de joggar, utan de blir så involverade och pratar.
Jag bara älskar det. Jag gör liknande, sådär liksom att du vet, ta tid. Nu kommer ni tillbaka om 2 minuter, den som kommer. Det är också någon sån
här grej.
Men jag bara älskar den här grejen. Alltså. Jag går igång på det här 100%. Och då lägger jag den här boken nu alltså, till tennisen.
Jag glömde boken hemma. Jag hade tänkt att det är plus en plansch. Men i alla fall, så att de är trötta. De har lärt sig någonting, inte bara fotbollsmässigt. De har lärt sig att respektera varandra. De har lärt sig någonting i fotbollen.
Ja, just det. Jag förstår att du liksom gillar ju tävlingsmomentet. Ska allt vara i tävlingsmoment? Allt. Eller kan man göra grejer utan tävlingsmoment också?
Det kan man göra. Det kan man göra, men jag lägger in ofta det roliga med fotbollen, det är ju, det kanske kan vara i tennis, det är att du kan bedöma i, inte bara resultat, tid eller ett antal. Du kan bedöma estetiskt också. Till barn som är lite yngre då kan du slänga en boll så här, så ska de ta emot den och dämpa den. Och då ska den som slänger bollen ska bedöma om 0 till 10, ungefär som konståkning då. Du får en 5 för den mottagningen, så slänger den till den och ska den ta emot. Du får en 7. Och ungarna älskar det.
Jag bara ler när jag hör det här. Alltså, det var vad underbart. Vilken inspiration man får till tennisen att göra samma sak.
Just det.
Så att trötta är viktigt. Jag kommer ihåg när med Nisse Bergams träningar. Man gick alltid från där trött.
Just det. Jag är med.
Vad vi säger med det också. Boken handlar väldigt mycket om att, och det står i den, släpp instruerandet. Och så visar vi ett spel. När man spelar 2 mot 2 i intervaller. Två spelar, 2 vilar. Så byter man om hela tiden. Så här, intervaller. Det är ett jättejobbigt spel. Så man spelar så. skit i att instruera. Hämta bollarna istället.
Ja.
Ja. Men, det är det viktigaste, att bollarna finns där. Inte bara att du säger någonting.
Just det. Ja. Men om vi säger att en spelare då behöver lära sig något tekniskt.
Ja, då gör man det i pausen.
Då gör man i pausen. Ja.
Okay. Inte under
själva övningen.
Utövandet.
Just det. Okay.
Så det man kan visa då i den 2-mot-2, det handlar väldigt mycket om anfallsmetod, bredd.
Mm.
Då kan man visa överlappning. Man kan visa hur man utmanar för att få en 2-mot-1-spel. Och så visar man försvarsspel.
Just det.
Och då gör man det i pausen när de ändå vilar.
Vad tänker du, Torbjörn, kring, nu är inte jag helt insatt i fotbollen, men vad jag har förstått i alla fall så har du ju liksom de senaste åren tillkommit lite mer individuell träning ibland, så här privattränare för att jobba med teknik och så vidare. Mm. Vad tänker du kring den utvecklingen?
Den är ju bra på sätt. Jag vet att Kjell Pettersson, gamle IFK Häckentränaren, han tränade Patrik Wålemark som var i Kviding då. Fick träna väldigt mycket och fick se det med Häcken och sen då Ajax eller Feyenoord eller vad det var. Och det kan man väl tacka Kjell Pettersson för då. Men han började inte med det för han var 15 år. Och det säger forskningen i alla fall inom fotbollen.
Ja.
Nu är ju fotbollen en annorlunda sport än tennisen. För som är mera återupprepningssport. Så har inte de som spelar på eliten idag börjat med upprepningsövningar före 14-15 års ålder.
Okej. Men då tänker man att då kan man börja tillgodose sig den typen av träning också då?
Ja, du har skapat en grund då. Ja. För att musklerna, du får en annan muskulatur när du blir 14-15.
Mm.
Och den inlärningen du har gjort kanske lite för mycket, så nu är 9 eller 10, den skitsamma.
Ja, just det.
Den är borta nästan.
Ja. Ja.
Finns det i olika sporter här liksom något hjälpmedel? Hur är det i tennisen? Och du, som du säger, Torbjörn, du är 14-15, då kör man den i fotbollen. För i tennisen är det ju annorlunda. Golfen likadant.
Ja.
Det är mycket mer återupprepningar. Ja. Liksom. Men i vilken ålder kan man börja där? Har man någon koll någorlunda? Vet du det, Linus?
Nej, jag vet faktiskt inte det. Vet du?
Nej, jag har ingen aning. Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Ja. Det är en väldigt relevant fråga alltså, för varje tennistränare.
Ja, vad tänker du kring den just med just privatträning, om vi tar tennisen nu då liksom, till exempel?
Jag har ju alltid jag tittar ju mycket tillbaka till mig själv, hur jag upplevde det, och jag tycker det är alltid roligare när man har en kompis med, minst någon en kompis, man har två på banan plus tränare och så, för jag tycker man lär sig oerhört mycket även då och beroende på ålder givetvis liksom, att en timme privatträning är kanske 2 timmar privatträning, det är svårt för absolut yngre barn att ta in sig. Då är det bättre liksom att man får instruktioner under några minuter, sen så får man träna lite på det och då går tränaren över till en andra i så fall då liksom.
Ja.
Och så hela tiden tycker jag då liksom man ska blanda med att någon utmaning, någon tävlingsform och så vidare som Torbjörn var inne på då liksom, för att man ska tycka att det är intressant, och då tror jag lärandet blir mycket bättre samtidigt då.
Just det.
Jag hörde förbundskaptenen i bordtennis för en massa år sedan, han sa så här: en som är 15 år idag måste ha slått x antal 100 000 slag för att kunna komma till eliten.
Just det.
Och då tänkte jag, herregud, tänkte jag. Men fotbollen är ju inte så. Utan det är så många andra moment. Så att, sen kom ut ett annat. Det är att det var en som ringde mig, en agent ringde mig och frågade, kan du ta hand om den här spelaren?
Ja.
Privatträning.
Ja.
Jaha, är det sanktionerat av ordinarie tränare då?
Ja.
För tränarna har ju ett pass här med slitage och allting.
Ja.
Nej. Ja, men då kan jag inte göra det, för det, tränarna, de räknar ju ut så här.
Ja, just det. Ja. Just det.
Men det är ju intressant det du säger, x antal 100 000 slag, och det stämmer säkert, men hur mycket av de slagen är kvalitet och inte kvalitet? Mm. Hur mycket är man intresserad? Alltså, har du en utmaning då vill man ju ofta vinna den, och då blir det ju mer kvalitet.
Ja.
Sen får det inte bli liksom bara utmaningar och så vidare, du måste ju ha viss lärande och så också då, alltså. Men det försöker jag i alla fall ha när vi har... Så ser jag på barnen att de inte är där riktigt.
Mm.
Alltså då måste jag ju byta övning. Det är ju jag som gör fel. Ja. Då är det ju tränas fel att det inte blir tillräckligt kvalitet då. Alltså, så att, på ett sätt är det bra att visa siffror.
Ja.
Men du måste förklara hur du kan komma upp till de siffrorna i så fall. Alltså.
Ja. Precis, precis.
Tiger Woods gick ju till driving range och slog snea slag.
Aha.
Inte bara raka slag.
För att?
För att veta att det är för muskelinlärningen. Att veta när du behöver slå ett sånt slag.
Okej.
Okay. Och det är samma i fotbollen då. Alltså, det många tränare gör, det man tränar passningar. Och sen säger de att passningsspelet fungerar inte på match.
Nej.
Och det kan gälla jättelångt. Ja, men där de tränar bredsidor.
Ja.
Det är ungefär som att gå till driving range och bara stå och slå med en putter.
Men,
du måste använda hela jävla foten. Foten är ju alla klubbor.
Ja. Men så tränar du på att skjuta utanför målet då?
Ja, det finns sådana som har gjort det, som har tränat, försöker missa så lite som möjligt för att hitta känslan för...
Ja, jag förstår. Ja. Okej. Just det.
En skit står inte med rak, en skit gör ju så.
Ja, rör sig.
Ja, rör sig så. Ja. Men det är bästa...
Ja. Finns det något som du idag, Torbjörn, när du liksom har erfarenhet även från ledarsidan så här, har känner att du liksom har lärt dig som du kanske hade haft nytta av när du själv var aktiv som spelare?
Ja, men det är nog mentala saker. Tatt för mig lite mer.
Ja, berätta.
Ja, när du kommer om du är stjärna i ett lag, om man säger så, jag var ju lite stjärna i laget.
Ganska mycket.
Ja, men då är det väldigt lätt att du får makt. Mm. Och då är det väldigt lätt att du kan missbruka den makten genom att visa att du vill ha bollen hela tiden. Fastän okay. Då låter du alla andra, de andra, inte få,
ja,
få bollen. I IFK så vet jag att det släppte jag makten. Jag vill inte vara den som skulle ha bollen varje gång.
Utan nej.
Du har bollen nu, gör vad du tycker. Jag liksom, vi är inte bollen här.
Okej. Okay. Ja.
Men i Tyskland, där borde jag ha gjort det.
Just
där borde jag ha visat lite mer och tagit för mig mer.
Okej.
Det har jag lärt mig.
Just det. Och hur använder du det som ledare nu då? Liksom, är det när du ser att vissa lag har stjärnor så att säga då?
När de missbrukar makten, ja.
Ja, okej.
Okay. I fotbollen är det så att, och det kan väl gälla hit ner, de här som... det finns vissa som är väldigt bra på att ta bollen.
Mm.
9, 10, 11, 12-åringar.
Mm.
Och så finns det vissa som kanske inte är bra på att behålla bollen då. Nej. Då slänger de sig. Och den har tappat bollen på ett schysst sätt, fast väldigt tufft sätt. Ja. Men på ett bra sätt.
Ja, jag är med.
Och då finns det vissa som, får inte vara så tuff.
Nej.
Ja, men den gjorde det på ett schysst sätt.
Ja, just det.
Och det gäller att se vad allting, att allting bygger på ärlighet. Vem är det som ska förfördelas här? Inte den som slänger sig och lossar, den var oschysst.
Nej. Just det.
Som överför till mig då, så det har jag tagit med mig som tränare, att det gäller att värdera de här sakerna.
Ja.
Så att du får de goda krafterna att växa.
Just det.
Claes Ingelsson till exempel.
Ja.
Han var enormt duktig att ta bollen.
Ja, ja.
Mm. Och då är det väldigt lätt att slänga dig.
Ja.
För att den jäveln kommer att ta bollen på ett schysst sätt, så slänger du dig så får du frispark.
Ja.
Och Claes blir vansinnig. Ja. Och så finns det jag kunde inte ta bollen från dem, för jag var oduglig på att ta bollen från andra.
Ja, jag förstår. Mm. Hur hanterar du det, Gusten, liksom i en grupp med vissa som är, ja, men tar för sig mer, eller så kallade stjärnor liksom?
Nej, men jag tycker det är viktigt det där liksom, att inför varje träning och inför varje pass och efter varje träning och efter varje pass, man sätter sig ner 5-10 minuter och pratar om allting. Innan träningen så går man igenom lite, ja, till exempel hur skolan har varit, och det kan ju vara allting från att ÖIS har spelat eller något sånt där, till efter liksom, så går man igenom träning, för då kommer det alltid fram någonting liksom som kanske varit lite, vi kan göra bättre nästa gång, om man säger så.
Ja.
Och är det någon som jag har sagt någon gång här innan liksom, just att är det någon som är ledsen under träningen och för att på grund av att de har förlorat och så vidare, så kan jag gå fram till den personen.
Mm.
Men ibland hjälper det, och då brukar jag sätta någon annan i gruppen som går fram till den personen, för de har så mycket respekt och ödmjukhet för varandra, i och med att vi har pratat om det här så mycket, de har träffat så mycket liksom, de agerar som en grupp. Så att jag tror det där snacket, som sagt, innan och efter träningarna är det är det viktigaste för en tennistränare i alla fall. Mm. Sen är det ju många som inte har tid med det. För ofta är det ju så liksom när det kommer till en vanlig tennisträning. Så ringer det in klockan 5 och sen, ja, då börjar tennisträningen. Då hinner du inte snacka liksom innan. Mm. För träningen är bara kanske en timme, den är så kort. Och sen så ringer du ut och sen så hej då. Mm. Då har du inte tagit de här viktigaste sakerna då.
Nej, just det. Just det. Håller du med där, Torbjörn, det här med träningarna?
Ja, det är jätteviktigt. Jag håller med om det. Det är jättesvårt ibland. Liksom, med, ja. Det är bara bomb. Alla, idag ungdomar, ja. de duschar ju inte. Mm. Man, det är liksom, på med kläderna, eller bara på jackan och så cyklar de hem direkt. Ja. Så man får aldrig dem.
Nej, precis. Mm. Just det. Jag är med. Om man tänker så här... Något som tennisen och fotbollen har gemensamt är att det är liksom stora idrotter och globala idrotter. Ja. Och båda har, tennisen har en historia med väldigt många bra spelare, och samma i fotbollen, ja, egentligen. Vad tror du är nyckeln inom fotbollen för att fortsätta få fram liksom internationella spelare framöver? Har du några tankar kring det?
Köra tredje vägen. Nej, jag har nog inga tankar. Jag såg att Kulchevski efter Sverige förlorade mot Serbien,
yeah,
gick ut och talade att vi har ett problem i svensk fotboll.
Yes.
Ja, och jag trodde han skulle prata om att landslagsfotbollen är kaos.
Ja.
Det han började prata om, det var ungdomsfotbollen,
ja,
som man inte har en aning om.
Nej. Så du höll inte med honom?
Nej, han pratade bara utifrån sin egen värld.
Ja.
Han hade varit i Brommapojkarna och det var det så och så och så och så.
Ja.
Men det han inte vet då, det är ju liksom, det finns ett helt... Alla är inte Brommapojkarna.
Mm. Nej, nej.
För det finns negativa saker där också. Allting som man framstyrer har en baksida.
Men
vad vill du säga med det? Det var att det finns alltid sådana som hävdar det här är det bästa för att få fram allsvenska spelare eller elitspelare.
Ja.
Ja, men det 99,9% av alla som startar, 9999, blir inte elitspelare.
Nej.
Så varför håller vi på med den här sporten?
Just det.
Ja. Det är det man måste diskutera.
Mm.
Det är ju för att vi ska skapa samhällsborgare som inte bränner bilar.
Ja.
Och sen om det blir en elitspelare av det, det är konsekvensen. Mm.
Just det.
Det är så jävla mycket gener,
ja,
som är avgörande. Vilken muskelgrupp du har. Och du kan träna en spelare hur jäkla bra och det effektiva som finns, den kommer till division 3.
Ja, just det. Men för han sa ju bland annat att han tyckte det var för mycket lek.
Ja, men han har inte en aning om vad han pratar om.
Nej.
Han vet inte vad lek är. Nej. Om han menar med lek att om lek är det fotbollsförbundet säger vi får inte tävla, då är jag med honom.
Ja.
Ja.
Vad tänker du kring den biten att inte räkna resultat och så vidare?
Ja, det är ju som att tennisen skulle ta bort nätet. Ja, ingen får slå i nät. Eller höjdhoppare tar bort ribban.
Ja, okay.
Alltså, jag kan ju förstå det här med att man tar bort för att få bort skrikande föräldrar. Men det står ju fortfarande skrikande föräldrar.
Ja, just det.
Fastän vi inte tävlar om resultat så står det ändå skrikande föräldrar. Så ta bort föräldrarna.
Ja.
Jobba med det som är problemet. Ja. Istället för att ta bort det som är roligt.
Ja, just det. Jag är med.
Ja.
Jag är med.
Och det säger 99,9% av alla elitspelare. Säger det.
Ja, ja.
Det är inte många som tycker att...
Jag förstår, ja. Jag förstår. Finns det liksom någon röd tråd inom fotbollen från till exempel riktlinjer eller råd från förbundet ner mot klubbarna hur man ska lära ut, hur man ska jobba liksom med spelarutvecklingen?
De har ju spelarutvecklingsplan.
Det finns det.
Jag har tittat igenom dem och det finns övningar där som är jättebra. Sen finns det tyvärr för många skrivprovsprodukter.
Okay.
Det är någon byråkrat som har kommit på en övning som kan se bra ut på pappret men den fungerar inte i kontexten.
Okej, okay. Ja. Just det.
Det finns också en, och det måste jag säga, det kändes som Nordkorea faktiskt. Någon på förbundet har skrivit hur mycket en 56-åring tror jag börjar, hur mycket de ska träna en gång i veckan, max 60 minuter.
Ja.
Och så stod det så ett uppdelat som en så här. Ja, nummer 9, ja, då får de träna en och en halv timme.
Okej.
Två gånger i veckan.
Okej.
Ja. Så stod det så hela vägen ner till 14 år.
Ja.
Eller
ja.
Upp till 14 år.
Okej.
Jag tänkte, herregud, unga kan ju stå och spela fotboll hur länge som helst ute på gårdarna i flera timmar.
Ja.
Men fotbollsträning som är inte lika effektiv, ja, där får man bara träna 60 minuter enligt förbundet. Och varför har man skrivit det? Inte en aning.
Okay.
Är det för att man ska få tider på föreningen då när man fördelar tider? Mm. Att de ska få de tiderna? Eller? Men det tror jag inte. Nej.
Men det viktigaste för en fotbollstränare, det är väl att få dem så intresserade så att de är så mycket ute som möjligt på skolrasten och på gårdarna, ja, och bara, ja, älskar det. Ja. Det är väl det som är det viktiga.
Precis. Hade inte den jävla garageporten funnits för Björn Borg, då hade han ju inte vunnit 5 guldmedaljer. Han tyckte det var roligt. Ja. Nej, du får bara träna 2 gånger i veckan. Du är bara 12 år.
Ja, jag är med. Jag är med. Ja.
Så att jag har ingen råd, men det som kommer från förbundet känns väl... Det känns lite byråkratiskt, om jag får säga så.
Okej. Bara för att det är intressant att jämföra med tennisen, för vet ju du, Gusten, så här, det pågår en diskussion hur mycket ansvar till exempel ett förbund eller en region ska ta för spelarutvecklingen i olika faser i en karriär. Så hur ser det ut på fotbollssidan? Är det upp till klubbarna helt och hållet att leda spelaren framåt, eller hjälper förbundet till med olika samlingar eller stöttning på olika sätt?
Ja. Det har varit en liten revolution för ett antal år sedan när vissa förbund gick ur fotbollsförbundet. Man hade då någonting, Halmstadlägret, Sannar, där de bästa 15-åringarna...
Elitlägret,
precis. Ja. Och det var några förbund som tyckte, jag kommer inte ihåg, Västergötland, Göteborg och så. Ah. De tyckte att det är för spetsat, utan vi måste vara bredare för att ha så stort nät som möjligt. Så att det finns olika syn på det här. Och vad som är rätt eller fel, det vet jag inte. Men förbundet hjälper väl till med vissa saker. Man åkte ner till Belgien för ett antal år sedan för att ta reda på varför Belgien fick fram så jävla många bra fotbollsspelare. Och det man kom hem med, det var de strukturella reglerna. Det var inte vad man gjorde på träningen. Att vi ska spela 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9, planen ska in, den ska inte vara så lång och så vidare.
Sånt kom de hem med?
Såna, det är ju förbundets sak också, men inte vad som gjordes på träning. För det tror jag inte, den kunskapen finns inte. Eller kompetensen finns bland klubbarna.
Okej, jag förstår. Jag är med. Vill du tillägga något, Augusten, eller kändes det?
Nej, men det är...
Jag är med.
Ja, jag är med.
Torben, vi skulle också ha någonting som finns i tennisen och fotbollen. Det är ju det här med liksom känslor och det emotionella under en match till exempel. Har du några tips liksom, ifall man är nervös eller känner en anspänning inför en prestation till exempel? Hur man kan tänka då?
1986 i april där, så borde jag haft någon som sa till mig någonting när vi skulle slå 5:e avgörande straffen i Barcelona. Då blev jag så jävla nervös att jag backade en straff. Så jag är inte rätt person att svara på det här, för jag backade en straff.
Ja, men det är ju ett exceptionellt läge, men liksom inför en viktig match, alltså för att få ut... För att tycka det är roligt istället för bara att tycka att det är, vad jobbigt.
Vissa saker måste man ju uppleva. Till exempel när jag började föreläsa så var jag så jävla nervös. Så, så lärde jag mig vissa tekniker.
Ja, vad kan det vara?
Och när man ska prata inför grupp 1, du måste skapa en bra start och ett bra avslut. Det som är däremellan behöver du inte träna på.
Okej.
Ja, det är för att du ska slappna av avslutet här ifall det blir strulad i mitten.
Ja.
Det var det första. Nummer 2, titta på dem som är glada. Nummer 3, använd armarna.
Okej.
4, tala om att du är nervös.
Ja. All right.
De hjälpte mig.
Just det. Kan man överföra det till idrotten, tror du?
Jag tror att man kan hitta, det står ju där att man ska, den här Dweck då, att man använder fantasin som inledning.
Ja. Det har ju du också gjort, Gusten, lite grann.
Ja, absolut.
Ja, det är ju när man hamnar i stressade lägen. Tiebreak och man får inte förlora nästa boll och så vidare. Det är inte lätt alltså. Det finns ingen quick fix på det. Det jag har upptäckt, det är att jag spelar bäst golf när det inte gäller någonting. När jag är i viktiga tävlingar.
Ja. Just det.
Gäller ingenting, det spelar ingen roll om jag vinner då spelar jag bäst. Men möter jag kompisar, skulle vi inte tävla, då hade jag tyckt det var skittråkigt.
Okay.
Då vill jag tävla, då vill jag att det ska vara viktigt.
Ja.
Så det kan vara olika det här på olika sätt för mig.
Just det. Så här liksom i backspegeln, ja, inför den straffen, ja, där som du sa att du backade. Hur hade du kunnat tänka istället för att våga ta dig an den nu när du sitter på ännu mer kunskap?
Jag ville att, hade tränaren varit pedagogiskt,
ja,
så hade han gått till mig, Gunde Bengtsson då, som tyvärr är död nu, men han hade kunnat gå och sagt så här: Torbjörn, det spelar ingen roll om du missar, men gör det här för du är äldst. Se möjligheter, du har fyra möjligheter. För risken är när man ska slå en straff så ser man bara två möjligheter. Slår jag fel hörn så tar målvakten. Men ser man fyra möjligheter, där uppe, där nere, eller till och med i mitten, då kan man se fem möjligheter.
Ja, just det.
Det är möjligt att det hade hjälpt mig.
Okej, okej.
Men du kan bli historisk om du slår in den här straffen.
Ja. Det var ingenting ni diskuterade innan?
Ingenting.
Ingenting
nej,
innan?
Nej, det var dåligt ledarskap innan.
Okej. Okay.
Ja.
För att det kom bara liksom, ja, nu är matchen slut. Nu,
ja, nu måste vi, ja. Nej, det var jättedåligt ledarskap. Och han gjorde ett fel också, Gunder. Han tog inte in en som var ordinarie. För vi hade fyra ordinarie straffläggare på planen.
Just.
Och så gjorde han ett byte i förlängningen. Och tog in en som heter Tidan.
Ja.
Som inte är straffläggare. Så hade vi en jämte som heter Jerry Karlsson. Som också är mittfältspelare. Ja. Som är straffläggare.
Okej.
Okay. Ja. Så han hade tagit in honom så hade vi haft fem straffläggare.
Ja, just det. Just det. Jag är med.
Ja, så. Men det var lite färre ledare då än det är nu, kan man säga.
Ja, det var ingen som tänkte. Och så tyckte väl att jag var stora stjärnan. Jag har väl inga problem med psyket.
Ja. Nej, just det.
Och det hade jag inte, ja, men då, precis, ja, där och då. Avgörande straff. Jag vill gå till Champions League-final.
Just det.
Då blev det kort.
Ja, jag brukar säga det. De värsta ögonblicken, ja, som finns liksom i en trött överhuvudtaget, det är två, det är just den avgörande straffan, nu, ja, i Champions League, men avgörande straffan, VM-final, ja, ja, eller utslaget i Ryder Cup, alltså, det är, ja, två saker jag aldrig skulle gjort, alltså, det finns inte en chans. Jag skulle...
Eller inte missa den här.
Nej, men i tennis kan man ändå missa, nej, hur mycket som helst, liksom, ja, och ändå komma tillbaka, men, ja, där känns det, okej, okay, Ryder Cup, ja, då får du två pricks då, men liksom när hela världen står och tittar, ja, och åskådarna står 100 meter,
ja,
och det är en liten korridor då där, ja, den skulle jag inte,
nej,
ta, alltså.
Nej, just, ja, det, just det. Men det finns ju situationer i tennis, alltså man kan ju avgörande match i en DC till exempel, avgörande set, alltså det är ju ändå ganska tajta lägen, jo, som kan uppstå, men det är klart att det är ju ett enskilt slag eller en enskild spark, det är klart att det, ja, blir ju ännu mer.
Just det med tennis som jag kände, alltså som jag sa då liksom, att missar du så står det bara 0-15 eller 0-30, ja, eller något sånt där, va. Och då kan du komma igen. Dessutom, ja, det jag gillar med tennisen, det är att du springer ju hela tiden.
Mm.
Är du i golf då, då, ja, står du stilla. Ja. Då har du inte igång den här endorfinen, nej, lika mycket. Slår du straffar, ja, då har du vilat kanske. Ja, du har ju fortfarande endorfinen. Men det är bara en enda spark som, ja, gäller där, va.
Ja.
Så tennisen... Då får du chans efter chans efter chans. Jag är ju sketnervös när jag spelade avgörande match. Alltså. Men det blev ju längre matchen gick, desto mer endorfin kom och desto mindre nervös var jag faktiskt, alltså, under matcherna. Då, va? Det är ju mest innan som är problemet. Då, alltså.
Just det.
När matchen blåser igång, då, ja, försvinner du.
Ja.
Det som är curry, det är bara försvinner. Jättekonstigt är
det. Tobbe, jag vill fråga en gång till där med liksom själva träningar. Jag har förstått att du liksom är en stor förespråkare för tävlingsmoment, ja, och den biten. Hur matchlikt behöver träningen vara, tycker du? För, ja, att det ska vara så optimalt som möjligt.
Jag lärde mig en grej i Tyskland, kommer jag ihåg. Vi hade skottträning. Och då drev man bollen 20 meter, mm-hmm, och så sköt man.
Mm.
Och jag kommer ihåg vi gjorde det och så sköt jag och gjorde mål. Ronny Hellsen stod mål. Och då skrek tränaren till mig: Schneller! Jag gjorde ju mål.
Ja.
Nej, det var... Jag gick på 70%
aha,
i hastighet när jag sprang.
Ja.
Jag sprang inte max.
Okej.
Okay. Mm. Och du förstod ju det. Alltså i Tyskland är det väldigt mycket tempo.
Ja.
Du måste utföra på ett träning där du gör på match.
Mm.
Om du ska få en muskelinlärning.
Mm.
Och du kan inte springa i 70%. Det gör du inte på match och skjuter.
Nej, just det.
Så att det är jätteviktigt det du säger.
Ja, just det. Att det ska vara så matchligt, ja, som... Mm.
Sen kommer ju nästa konsekvens av det. Kan du ha det i 90 minuter?
Ja, just det.
Nej, då kanske du är helt mör till matchen.
Ja.
Om den är för nära. Så att det är hela tiden en jävla balansakt att hitta det här.
Just det.
Hur mycket kan du köra? Sen finns det något som heter superkompensation. Mm. Som bygger på att du kan göra en grej. Jag lärde mig den faktiskt fast jag inte visste om det. Jag har fått reda på efterhand. Ah. Det var när jag värmde upp och jag var lite stel i benen sådär. Så kunde jag gå springa max på uppvärmningen. Så sprang jag precis till mjölksyran kom. Gjorde det två gånger. Då kunde jag bli lätt i benen.
Aha.
Då får man något som heter superkompensation.
Aha.
Det har jag aldrig hört talas om.
Då får man inte gå över det då?
Nej, men inte med mjölksyra för länge. Den ska precis komma.
Ja.
Ja. Och det är olika, så man kan inte säga att det är 30 meter. Eller, utan, men jag gick sprang max. Och så kände jag nu, bara stanna. Och så kände jag att jag var god i benen sen.
Okej.
Okay. Kommer ofta efter uppvärmning till matchen sen.
Just det. Aha. Vad tänker du kring det, Gusten, med matchlik träning?
Nej, men jag håller ju med. Och det är något som jag tycker att vi brister på i svensk tennis mycket. Men det är också på grund av att det är för dåligt med hallar. Ja. Då, liksom, det är ju att det där att man just kan spela match med kompisen och så vidare mycket då. Ja. Det tycker jag görs alldeles för dåligt. Det är, antingen har du träning så har du 3-4 stycken där med en tränare och sen ska du spela match då liksom. Det är jättestor skillnad då.
Ja.
Så att du måste ju ha det där liksom med tränare och sen så 2-3 på banan liksom, men sen också på helgen ofta där du inte har tränande träning, kör så mycket som möjligt då liksom, ja. en mot en då.
Just det.
Och på träningen och så vidare. Jag, som sagt, jag kan bara titta tillbaka till mig själv, men jag försökte alltid ge max för att jag ville alltid vinna på något sätt och försökte alltid hitta någonting att nu ska jag inte missa någon boll här närmsta 5 minuterna, hitta någonting hela tiden då, och då blev det ju att jag körde så mycket max som möjligt då alltså.
Just det.
Så det är det liksom också man vill hitta till dem man tränar då liksom, hitta någon liknande utmaning som jag hade.
Just det.
Jag håller med just det där. Och då tycker jag tycker också många kör sina övningar ibland lite för länge. Och då vilar man lite liksom. Då kör man kanske 80%. Ja. Det är bättre att köra kortare övningar och sen så vila mer.
Just det.
Så att jag var helt inne på din linje också.
Vet du vad, det är kvartsfinal. Vi skulle möta Valencia på kvartsfinal i UEFA-cupen. På morgonen spelar jag en stenhård badmintonmatch.
Okay.
I 40 minuter mot mitt chef på SK i den lag. Stenhård. Han var mycket bättre än mig, så jag fick ju jaga. Jag har aldrig varit så lätt i benen på tennis.
Men det hade ju nog inte, hade inte hänt idag.
Nej. Så hade jag varit tennistränare för att utnyttja maximalt. För jag tycker det är så viktigt att man lär sig när man är trött.
Just det.
Ut och spring. Gör en intervalllöpning innan tennisträningen börjar. Så du är trött. Det kommer ihåg Ivan Lende sa det. De slutade, då fortsatte jag en timme till.
Jag är med.
Han var kanske inte den där tekniske spelaren, va?
Nej, han var väl en träningsprodukt.
Ja, precis.
just det. Hur, liksom under tiden du var ledare, Torbjörn, eller varit ledare, har du förändrat ditt ledarskap på något sätt, tror du, under den tiden, allt eftersom?
Ja, det är ju naturligt man gör det, men jag vet inte om det är bättre.
Men det får vi hoppas.
Nej, vissa saker har man förändrat, vissa saker har man tappat, tror jag.
Okay.
Det här engagemanget.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag var i Frölunda i 3 år.
Ja.
Och det gick så här, vi blev ju femte, vi bästa Göteborgslag det året som jag och Stig Fredriksson hade dem. Och då vet jag, Stig sa det 3 året till mig. Ja, det märks på det att du är inte lika engagerad som du var år 1 och 2.
Okej.
Okay. Va, sa jag. Och det hade jag inte en aning om. Okay. Jag uppfattade det inte själv.
Okej, okay. Men tror du att det stämde då?
Ja, det stämde säkert, för han upplevde ju det så. Och det, så att jag tror det att man får erfarenheten, men du tappar lite av det här drivet på något sätt.
Okej, okay. Och vad är viktigast då?
Ja, det är det jag inte vet. Det gäller att hitta den balansen där, jag vet inte fan alltså. Jag kan inte säga det, alltså jag vet ju att jag är bäst som ledare när jag får leka, ha skoj och vara lite lurig så där. Ja. Men så fort det blir för allvarligt, som det blev i ÖIS 3:e året jag var där.
Ja,
då blir det sponsorer, tryck och du måste ha en plan och massa byråkrater kommer in och börjar påverka mig. Ja, då var jag inte alls bra ledare. Så jag slutade efter år tre, för vi åkte ur Allsvenskan då. Men jag kände det var ett jättedåligt år, för jag var inte med själv.
Nej.
Jag fick inte göra det jag ville.
Just det. Bara för att det är intressant så här, tror du att det är någonting som du skulle kunna utveckla? Att gilla det också? Eller att kunna hantera de bitarna också?
Ja, idag är det inga problem med krävande steg. Men jag var ju för 4 år sedan assisterande i IFK. Och då märkte man ju det här trycket ifrån. Ja. Det är ett jävla tryck. Och jag vet i början när jag kom där i juli. Så sa jag lite saker där, för jag hade ju liksom inte trycket på mig då. Och det var skrattade, så alla tyckte det var jätteroligt att jag har kommit hit. Jag gjorde lite konstiga grejer ibland sådär. Ah, vad kul, det är inte begravningsstämning här längre. Men hade vi gjort det i oktober, när vi hade förlorat 3 raka på slutet, då hade de sagt, vad fan, är du inte seriös eller?
Jag kan tänka mig faktiskt.
Det stod massor med, vi hade ju alltid minst 20-30 upp till ett par hundra som kunde stå och titta på våra träningar varje gång.
Mm.
Och de liksom bedömde ju där. Skrattade de. Vad fan, de förlorade ju sist. Kan de fan inte skratta?
Men hur upplevde du den pressen då? Eller den,
nej, det var inte rolig.
Nej, det var så.
Nej, nu åkte ju min hälsena. Så jag fick ju gå på kryckor det sista. Så jag tappade liksom sista 1,5 månaden där.
Ja.
Så jag kände att jag var inte riktigt delaktig då. Så kände jag också att tränaren där, Alf Westerberg, som är en bra pojke och en jättekunnig tränare. Mm. Han kunde inte det här med en ny formtopp.
Okay. Nej,
som jag kan då, tycker jag. Jag vet att har man ett landslagsläger där man har ledigt från matcher i 14 dagar, då måste vi göra en formtopp.
Fysiskt menar du?
En fysisk formtopp, ja. Men det gjorde inte han.
Nej, just det.
Och jag tänkte, jag kan inte gå in som assisterande och börja påverka att han ska göra en formtopp.
Nej.
Ja. Utan då skulle man vila, för de var trötta spelarna. Och det är precis det man inte ska göra. Du vet, man kommer hem efter en tuff arbetsdag, trött, jag vill bara sova. Så tar man ut och springer 7 kilometer. Sen är man hur pigg som helst.
Mm. Ja, jag fattar. Bara sista frågan, Torbjörn, där. Just på tal om det fysiska. Hur idrottsspecifikt, eller fotbollsspecifikt i det här fallet, tycker du att man ska träna fysen? Som fotbollsspelare.
Mm. Det är jättelurigt här. För jag var ingen löpare. Fotboll är en löpsport. Ja. Jag upptäckte att om jag ska ha nytta av min explosiva muskler. Ja. Jag var inte bra på lång. Så var jag tvungen att träna långlöpning.
Mm. Mm.
För att de explosiva. Hade jag tränat explosivt intervalllöpning privat. Så hade jag ju bränt mig.
Ja.
Så jag joggade.
Okej. Okay.
Privat för att använda mina muskler.
Okej, okay. Just det.
Att de var optimala till match då.
Ja, jag förstår. All right. För det är ju...
Så det gäller att hitta sig själv, vem man är. Om man har långsamma muskler eller har du snabba muskler eller har du både och. Det finns 3 muskeltyper.
Just det. Och lite efter vilken position man har.
Det också.
Kanske också.
Precis.
Just vad man behöver. Jag är med.
Min fru sa att hon var och tittade på mig när vi blev ihop då. Så var hon tittade på mig första matchen så hon så här... Var du går mycket? Va? Så jag. Men jag levde ju på 20-30-40 meters ryck hela tiden. Ja. Alltså jag var ju inte mittfältaren som sprang upp och ner som hon trodde, utan jag liksom... Har du gjort 30 meter så ryck, då måste du åka.
Ja, det
låter som tennisspelare som går mellan bollarna.
Ja, jag är helt med.
Ja, tack.
Vad säger du, Gustav? Har du något mer du vill tillägga? Eller ska vi avgöra?
Jag är otroligt nöjd. Och jättekul att få ha den här intervjun. Otroligt roligt.
Det var kul. Fan, du är ju journalist.
Ja.
Fan, du följde inte manus. Du försökte vi få spelarna där i Ytterby att inte bli instruktionsstyrda. För det manus, det är ju den hela skavlan. Han sitter där och följer sitt manus.
Vi freestylade lite här.
Ja,
exakt. Tack så mycket, Torbjörn.
Ja,
visst var det kul med ett lite annorlunda avsnitt för er som brukar följa Linus på Baslinjen podcast. Men jag tror ju mycket på det här att hämta information från andra idrotter. Och jag hoppas att det kan komma fler poddavsnitt där vi just gör det. Hämtar eller bjuder in gäster som är lite utanför tennisen. Det känns som att det
kan vara ett bra sätt att vidga våra vyer och öka kompetensen inom svensk tennis. Det finns lite avsnitt i biblioteket här i den här podcasten, Linus på baslinjen, med folk utanför tennisen. Så bläddra tillbaka så kommer ni nog hitta några stycken. Jag bara tagit ur fickan nu. Så Thomas Antonelius till exempel i säsong 1, Niklas Jihde också säsong 1 med flera. Den här podden spelades alltså in för Team Kleins tennispodd. Gå gärna in där och kika så kan ni hitta fler poddavsnitt. Och i den här kanalen så kommer det som vanligt ut ett nytt avsnitt alldeles snart. Tack för idag.